Det finns ju många som inte vill acceptera det här, och det finns en fiende naturligtvis. Jag tror jag ska återkomma till hans planer, för de ligger precis tvärt emot Guds. Och då förstår man plötsligt att det blir problem och konfrontation. Men bara innan vi lämnar den biten här, jag såg att det var ju rätt gott om tid till ungefär klockan 5. Och sedan är det rätt gott om tid. Jag brukar aldrig hålla på och fika en timme när jag fikar hemma. Det går jättesnabbt. Och vi har gott om tid. Och som sagt, ta gärna tillfället då där så fort ni har fått ner det ni ska ha ner. Att då öppna munnen och ställa frågor också. Så att vi inte sitter och bara väntar om klockan hade varit 18. Utan nu tar vi vara på tiden här, förstår ni. Och fyller både mage och tiden med gudsordet och det här intressanta. Ja, men då kanske någon tänker så här. Ja, men det är ju lätt nu att säga så här. När vi ser att det finns en stat i Israel. Och folket är tillbaka och att vi då försöker anpassa oss efter bibelordet. När vi har facit i hand så här. Då är det ju inte längre profetia, för då är ju profetierna historia istället. När profetierna går i uppfyllelse så förvandlas de till historia. Så är det, ja. Men innan de uppfylldes så var det ju en prövning då. Då var det ju svårare faktiskt att tro att det här kunde ske. Och särskilt när ingenting tydde på det. Absolut ingenting. De var skingrade över hela världen så här. Och det fanns inga strömningar att de skulle komma tillbaka. Och därför så skulle jag vilja bara ta några glimtar här. För jag har läst lite olika här nedslag i historien. Från några århundrade tillbaka, hur man resonerade då. Och med det ryggen då så kan vi förstå hur de tänkte. På 1600-talet så fanns det en, han hette John Owens. Han betraktades som en av de största puritanska teologerna. Och då var ju Palestina, det var en öken och det var under det turkiska ottomanska väldet. Det fanns inte ett strimma utav hopp att judarna skulle återvända till sitt land. Det var dött, så att säga, både politiskt och landet var dött. Men detta till trots skrev då denne John Owens så här: judarna ska samlas från alla delar av jorden där de är spridda och föras hem till deras hemland. Ja, inget tydde på det mer än bibelordet, och det räckte för honom att säga så här: det kommer tillbaka till sitt hemland. Och sedan här 1600-talet, 55 på det århundradet, så skrev Paul Gleggenhauer: ett permanent återvändande av judarna till deras land är för evigt tilldelat dem av Gud genom de obegränsade löftena till Abraham, Isak och Jakob, till det judiska folket. Alltså ett återvändande talar han om det. Ja, vi skulle kunna ta 1700-talet här också. Då fanns det en förkunnare i Tyskland, Heinrich Jan Stilling. Han levde 1740-1817. Han skrev olika böcker med profetisk träffsäkerhet, så talar han om en återupprättad stat Israel. Men han kanske inte var så säker på att det här skulle inträffa i hans tid. Men han skrev ner det i en bok, och det vet ni att har man en bok så kan den leva väldigt länge. Och försvinner i bokhandeln, hamnar i hemmen, handlar på antikvariat och så vidare. Och han tänkte det, att det kan också hamna på en auktion. Och då ska det komma en tid, skriver han, då någon kanske i ett hörn eller i en stor boksamling som ska auktioneras bort finner en undanlagd bok i fyra delar här. Och så är det den tyska titeln här. Och det handlar väl om, jag är dålig på tyska, men jag tror det handlar om hemlängtan eller någonting där. Och när han då vid genomläsandet, alltså skriver Henrik Stilling, vid genomläsandet utav den här boken kommer till detta ställe, ska han förvåna sig och säga: det fanns sålunda även då människor som i dessa mörka, oroliga och upprörda tider såg in i framtiden och kunde ana ett och annat. Landet Palestina ska sålunda en gång, och det kanske snart, komma i kristna händer och då ånyo upplåtas för det judiska folket. Detta folk som är så helt fostrat för praktisk gärning ska då grunda en handelsstat där, vilket på grund av sitt förträffliga läge ska dra till sig alla världsdelars näringsflit och handel. Ja, det var inte så på 1700-talet. Fanns inte, men idag så har de sitt läge där och de har handel och näringsfrihet alltså. Och då så kan man konstatera, han dog alltså 1817, men precis exakt 100 år sedan så hände det ju att genom det första världskrigets förvecklingar, som vi imorgon är det väl som vi firar, eller inte firar men har i åtanke 100 år sedan det avslutades. Och men 1917 så ägde det då rum strider här, och det ledde till att britterna trängde undan då turkarna ifrån Jerusalem, så att Jerusalem återkom här i händerna på det judiska folket. Ja, sedan så finns det fler här. Jag ska se hur mycket vi ska ta med här. Vi kan väl hoppa över en del här. Vad ska vi ta här? Hörrni, det finns flera alltså som under århundrarna tillbaka har talat om. De kommer tillbaka till sitt land. Men vi kan flytta fram till 1900-talet här. Och just 1917 då, så var ju landet då i det turkiska riket. Men trots detta så skrev August Hedström en bok som hette Studierna i skriften. Den utgavs alltså 1912. Så att det var 5 år före. Slutligen skriver han då, det här är ju en svensk, August Hedström, han skriver: slutligen är att märka att ut i det turkiska riket kommer på den tiden att ligga en självständig fristat, nämligen judiska staten, eller vad den kommer att kallas. Ja, men det blev ju Israel som blev namnet här. Och här jag tar ett exempel till här. Det här var ju 1912, det var alltså före 1917, men det gavs ut en bok 1919, och den har jag hemma. Den heter Tecken och tider utav Skogard Petersen. Och där så skriver han så här: vi kunde alltså vänta att judarna skall före Jesu Kristi återkomst vända tillbaka till sitt land. Så skriver han. Och då så var det ju väldigt lite som tyder på det. Nu är de tillbaka i sitt land. Och det betyder att vi då kan vänta på Jesu återkomst. Och det är det här som är den här sista slutstenen som finns med i bygget, som då ska föras fram. Det talas ju om så i Zakaria bok. Och det var så man byggde, så var väl slutstenen där uppe i toppen. Du får rätta mig. Han nickar Bensprång, så att det är nog riktigt här. Och det är detta jag menar. Att nu är det så nära. Så att tittar man på kartan och det profetiska ordet och den politiska bilden, så är det bara den här stenen, slutstenen, det sista, det avgörande, det viktigaste, att Jesus kommer på himmelens skya. Ja, tänk. Och jag tror att vi kan få vara med om detta stora. Ni vet hur stort det är när man inviger en byggnad så här. Det är det ju när den äntligen är färdig. Det finns ju en kyrka nere i Spanien är det väl, som inte är klar än. Ja, han gick här i Barcelona. Ja. Den har ju hållit på, ja, det är över 100 år. Det är betydligt mer. Den är inte klar än, hörni. Men om den skulle bli klar så skulle det bli väldigt uppmärksammat. Och då ska det firas. Och då ska det firas med bröllop faktiskt. Det är det handlar om. Bruden ska få möta sin brudgum. Det är Jesus som är hörnstenen. Det är Jesus som är grunden för vår frälsning. Han är både grunden och han är hörnstenen. Vi ska få möta honom. Med det perspektivet så blir det väldigt intressant att leva just 2018. Det måste jag säga för min egen del, och jag hoppas att ni förstår detta. Det är därför som jag är inspirerad för att tala om det här. För att det här behöver vi ha klart för oss allesammans, för det påverkar våra liv. Det gör att vi inte blir så där väldigt angelägna om att riktigt slå ner våra bopålar, kanske som att vi skulle få stanna här för alltid. För det kommer ett uppbrott en stund. Och då så flyttar vi till en bättre stad där Gud själv är byggmästare. Och därför så tycker jag ju att det är väldigt bra att göra som Jesus säger: när detta begynner ske, lyft upp era huvuden, ty då nalkas er förlossning. Ja, och då börjar man tänka på himlen, man börjar tänka på Jesus och man börjar tänka på människor och börja be för dem, om man börjar verka och man tjänar Herren på olika sätt. Och där får vi fråga: vad vill du Gud att jag ska göra? Och han har en uppgift åt oss allesammans i det här stora bygglaget som vi är en del av. Ja, jag antydde här att det finns en fiende som till Gud, och det har vi ju förstått, och den han presenterade sig redan för de första människorna. Och han är lika verklig 2018 för människorna i vår tid. Och han är inte för Guds plan, han är emot Guds plan. Han försöker stoppa Guds plan, han försöker fördärva Guds plan. Och ja, då så är det mycket märkligt att han uppäggar folk över hela världen för att vara emot detta folket som Gud har utvalt. Det har vi ju konstaterat. Och då är det så att vi har fått ett alldeles särskilt uttryck för att man är emot det här folket. Och det kallas för antisemitism. Det vet vi. Och den har tilltagit nu här. I vårt land och i andra länder. Man tänker annars att judarna skulle fått vara i fred efter det grymma som hände under andra världskriget i Tyskland. Men inte. Nu blommar det upp. Och det här, om man läser antisemitismens historia, så har ju den funnits igenom tiderna, hela tiden. Så är det att judarna, de utpekas som syndabocken. De har inget gjort. Men det blir liksom en tanke att ja, det är judarnas fel. Och judarna ska vi förfölja. Och judarna, ja, vi firade ju för övrigt, eller inte firade, men åminnelsen av kristallnatten. Var det igår eller när var det? I veckan var det i alla fall. I veckan, så långt är vi överens där. Tiden går så fort. Och det var ju då när folket slog sönder de judiska affärerna nere i Tyskland. Och många judar dog. Då exploderade antisemitismen igen. Och den har funnits där under ytan. Och finns i Sverige, märkligt nog. Och den tilltar. Och judarna känner sig otrygga. i Sverige. Vi kan samlas så här i missionskyrkan här i eftermiddag utan att ha några säkerhetsvakter här vid dörren. Det kan de inte i de judiska synagogorna här. De finns ju mest i de större städerna. Utan där måste man ha vaktpersonal som beskyddar dem så att de inte blir attackerade. De har ju fått attacker mot Göteborgs synagoga, även emot Malmö synagoga och så vidare. Ja, men hur kan det vara så att man pekar ut ett folk på det här sättet och vill attackera dem? Ja, det är för att Guds fiende då, djävulen, han vill döda det judiska folket. För om han gör det, så om inte görs ju Guds plan, det ena verktyget här med som man har i sitt bygge. Och därför så finns det här attackerna hela tiden. Och det är inte slut med dessa attacker, så kan man väl säga, för att fatta sig kort, utan det här pågår, och det kommer faktiskt till och med att utöka det här. Och därför så flyttar judarna ifrån Sverige tillbaka till det här landet som är deras ursprungsland, därför att de känner sig inte trygga. Det finns ju märkliga exempel ifrån skolorna, inte minst nerifrån Malmö, förstår ni, där de redan barnen andas sådant hat emot detta folket så att de ropar död åt judarna. Och jag skrev en insändare hemma i lokaltidningen, jag tror det var i samband med Kristallnatten för några år sedan, och då refererade jag till en lärarinna i Malmö. Och där fanns det då elever som på lektionerna sitter och säger, ja, döda judarna, judarna ska dö. Och hon var själv jude. Och hon bröt ihop. Då får ni börja med mig. Något så fruktansvärt. Man inte ens är trygg i skolornas lokaler och få höra detta, att man ska dö, inte för att man har gjort någonting, inte för att man är lärare, inte för att man har misskött sig, men man är jude bara utav den orsaken. Och då finns det ingen annan förklaring, rimlig förklaring, utan att det här har en andlig förklaring. Det finns någon som hatar det judiska folket och som uppäggar människor att göra det och vilja döda dem. Och där finns ju många till och med som har det på den politiska agendan också. Den förra presidenten i Iran, han var ju väldigt frimodig, höll stora tal inför folkmassorna som jublade, och han sa att Israel ska utplånas. Det var den text som han hade i sina tal. Judarna ska utplånas. Och det finns inskrivet i Hamas som opererar i Gazaremsan, i deras stadgar. Så står det likadant också där. Jag har läs de här stadgarna, de ska döda, och det är därför de skickar in missiler över Israel, och det är därför som Israel slår tillbaka. Det står alltid, jag tog nyligen här på text-tv, så står det här då så här: Israel har skickat in raketer emot Gaza, står det. Och sedan efter, och i texten så står det, detta så som ett svar på att Gaza har skickat in raketer. Men den stora rubriken, det är att Israel har besvarat det. Hade inte Gaza börjat, så hade det inte blivit några raketer in över Gaza heller. Men alltså, jag måste höra av mig om nästa gång de skriver en sån rubrik. Alltså, detta är ju också lite det här med antisemitismen och att man ska ge judarna skulden. Och sen kommer då eftertexten där. Och därför behöver vi förklara för folk hur bilden är här. Och här finns ju väldigt mycket att säga. Hörrni, jag kan väl säga här, medan jag är inne på detta, så vill jag säga att jag kanske inte ska mer säga om fiendeskapen som finns runt Israel. Därför att jag har skrivit en bok här, Israel och dess fiender. Så att just den här fientligheten, den kan ni ta del av här. Vad som har hänt i vår generation, och det här finns ju också för övrigt Hamas stadga. Men i övrigt så är den stadga är ju inte så där väldigt roligt att läsa. Men den är skriven i en berättande form så att alla kan läsa den här. Även om man inte är någon van bokläsare så kommer ni att tycka att den här boken är lättläst. Och här ser man hur man har gjort, vad man tänker göra. Och händelserna runt det här. Och då så kommer vi ju in på alla dessa olika fredsförsök som har gjorts när det gäller mellan palestinierna och Israel. Och ett våldsamt stort försök gjordes ju under president Clintons tid i Camp David. Förhandlingarna. Då hade Clinton bara bestämt att nu ska det bli fred. Och det skulle då ske här i förhandlingarna år 2000 faktiskt. Det hade ju varit väldigt lämpligt. Och palestinierna erbjöds då i princip allt landområde så när som några procent, men de procenten skulle ersättas. Man ville inte lämna ut dem här utav säkerhetsskäl, därför att då skulle det bli väldigt svårt för Israel, men de skulle få kompensation här. Och då var det ju bara att skriva på det här. Man hade haft en stat om man hade gjort det. Och man ser då, det var på Arafats tid, han sköt på det hela, han kunde inte skriva under. Han började, och jag har läst hur Clinton återger det här i sina memoarer. Den är en väldigt tjock bok faktiskt, Clinton. Han var med om mycket, så att då är det nog lättare att läsa den här boken. Och han skriver, Clinton, att Arafat började omedelbart slingra sig och bad om klargörande. Och han sköt på det. Och Clinton skulle ju avgå i januari månad, så var hans presidentsperiod slut. Och Baraks regering var ju då redo att skriva på det här. Arafat bad, ja, kan jag få lite mer tid på mig? Och sedan blev det ju stoppdatum här. Den 13 januari då fortsatte samtalen. Och Clinton, han säger så här, Arafat sa aldrig nej. Men han kunde inte förmå sig att säga ja. Stolthet går före fall. Och nu är Arafat borta. Men efter det här så skulle ju alltså då president Clinton sluta. Och då så får han en telefonsamtal ifrån Yasser Arafat. Att han säger att du är... Jag har varit en väldigt stor statsman, framhåller han här, nu hittar jag kanske inte exakt här, men han berömde Clinton. Oj, 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 vilken stor statsman du är. Men vet ni vad Clinton sa till Arafat? För han hade följt det här, denna hala orm som aldrig kunde säga att jag bara slingrade sig, sköt på det. och han hade följt den nära. Det kunde varit fred, han kunde fått fredspriset, han kunde gå till historien som löste den här konflikten Clinton. Men ja, här står det ju då. Herr ordförande, säger Clinton, jag är inte en stor man. Jag är ett fiasko och ni har gjort mig till det. Så la han på luren. Han visste, prata går bra, men verkligheten, den vet jag om, sa Clinton. Jag är ett fiasko och det är du som har gjort mig till det. Den boken kostar 80 kronor. Det är ett förmånserbjudande här. Jag kan väl ta det här när jag var inne på pålysningar här, för vi kanske kan avrunda här, för det kanske är lite dumt att starta upp något nytt stort projekt precis minuterna här innan vi går in och dricker kaffe, och sedan pingnar vi ju till då när vi har gjort det, och så använder vi ju tiden där inne också som sagt för att ta frågor här. Men då, på tal om frågor, så har jag för första gången med mig en alldeles ny DVD-inspelning här, som är första gången som den erbjuds till någon. Och det är faktiskt 4 program där Christer Åberg, det är han som driver Sveriges största kristna, mest besökta kristna sajt, uppe i G29. Och vi var och gjorde program här. Och då, han är påläst när det gäller den yttersta tiden. Och han sa, jag vill ställa frågor som jag funderar på. Och det var svåra frågor. Och vi lät på kameran gå. Och det blev ett program, det blev 2 program, det blev 3 program och det blev 4 program. Och de ligger på mellan 24 till 27 minuter. Och totalt är det 1 timme och 20 minuter. På denna DVD. Och den får ni faktiskt för endast 80 kronor här. Och här är väldigt mycket frågor kring vad som kommer att hända. Vedermödan, när ska bruden hämtas, före eller efter vedermödan, och mycket, mycket andra sådana här frågor. Så att där kan du ta del av de frågorna. Så att där finns det en frågestund också, så att säga. Och sedan då, så vi kan ta någon tidning här. Den får ni ta där ute helt gratis. Sverige vågskålen. Jag talade om detta igår på Pingstkyrkans närradio Vetlanda. Och det här gick också ut på YouTube-sändning, så den finns också på flammor.com. Men den här tidningen, den får ni här helt gratis. Och tycker ni det här är intressant med profetierna, så kan jag rekommendera en prenumeration. Antingen ni fyller i det här och ger mig pengar nu eller skickar in det, så kostar det bara 60 kronor för hela nästa år, om Herren dröjer. Och då så är det snart slutet på detta året, så då får ni nummer 4 om ni gör en prenumeration här nu innan det allra närmaste. Så att då blir man uppdaterade på de profetiska skeendena. Och ta gärna flera tidningar så att jag slipper åka hem med några. Vi har fortfarande kanske 1000 kvar ungefär, knappt. Så att ni tar och delar ut till dem som inte har varit här idag. Ja, sedan har jag skrivit en hel del böcker här. Jag har ju arbetat rätt länge med den här tidningen. Det är nu 35 år. Men utav från de 33 första årgångarna så plockade jag ut 3 artiklar från varje år i princip då. Ja. Så det blev 99 artiklar från 33 årgångar. Mycket intressanta korta artiklar som speglade profetiska skeenden. Den får ni, hör och häpna, inbunden för 50 kronor. Jag har sänkt priset till det halva där. Och sedan så har jag ju i övrigt, jag har mycket böcker hemma. Så att när jag är ute så här så säljer jag böckerna väldigt förmånligt i jämförelse med förlagen. Här är samtal om yttersta tiden. Det är också en bok där det förs ett samtal mellan en person som heter Daniel, det är jag, Carl Holger Daniel Nilsson, där jag liksom undervisar en som heter Thomas. Han har så mycket frågor och lite tvivel också. Det passar ju bra att kalla honom för Thomas. Så att den är ju väldigt lättläst. Den får ni också för 50 kronor. Sedan så heter jag Daniel också i den boken, Fåtöljresan. 50 kronor förstår ni. Och den här är lättläst, det är humor. Men det är mycket märkliga saker som har hänt i kristen anknytning och som veckotidningarna har skrivit om och förundrat sig över. Påtagliga monument som jag har varit och tittat på. Så köp gärna den. Och så dags att vakna upp. Det blir ju också kontentan när vi nu ser att vi är så nära slutuppfyllelsen av profetierna. Det var alltså, sedan har jag ytterligare två böcker där nere. Där den senaste, Han och hon, finns där. Den får ni för 80 kronor. Förlagspriset är 119. Fast den är precis sprillans ny. Och sedan har jag en bok som är väldigt lämplig för julklapp. Och det är två män i en gammal by. Den förlagspriset 149, ni får den för 100. Det är så som en kristen skönlitterär bok med hembygdsförankring i den bygd där jag växte upp, så det är verkliga händelser, men så har skapat två fiktiva personer och den ene heter också Daniel där. Bara jag säger det. Och det är en bok för evangelisation till människor som inte kanske är intresserade av att komma på möten, men kanske är intresserade av historia, händelser, vad hände på 1800-talet, för min morfar föddes 1875 och han har berättat om hur hans far var med vid den sista avrättningen i Vetlanda och så vidare. Men det finns trevliga saker också betydligt, och framförallt hur det här samtalet slutar med att den ofrälsta ungkaren som sitter där i byn böjer knä och ber till Jesus för första gången. Men då har man redan läst allt det andra och så tar man del av det kristna budskapet också. Men det här var alltså 50 kronors böcker. Men tar ni tre så får ni dem för 100. Ja, det är nära jul nu. Jag bara ger en liten antydan. För det kan vara svårt att hitta på julklappar. Men nu har jag hittat på åt er här istället. Här. Men jag tror jag slutar där med dem. Pålysningarna, så har vi ju tid både att handla och dricka kaffe, ställa frågor och tid att komma tillbaka.